Undrat att du är här, Jesus, med din ande. Att du är här. Du är här, helige ande, och är vår lärare. Du uppenbarar ordet för våra hjärtan och för det till oss. Tackar dig. Och vi ska läsa några bibelställen som handlar om det här som vi har pratat om. Att helt vara hans. Att välja honom. I 5 Mosebok 8:2. Och sen kan vi läsa vers 16. Och du ska komma ihåg allt vad som har skett på den väg Herren din Gud nu i 40 år har låtit dig vandra i öknen för att tukta dig och pröva dig så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta om du ville hålla hans bud eller inte. Så att Herren prövar sitt folk. Han tuktar sitt folk. Och Jesus sa till Petrus att Satan har begärt att sålla er för att få er i sitt våld. Och det stoppade ju inte Jesus. Men han sa bara så här att jag ber för din tro, att din tro inte ska bli om intet. Så han hindrade inte sållningen. Ändå var det ju Satan som orsakade sållningen. Men Jesus hindrade den inte. Och det hade inte gått att bett bort den. Det hade inte gått att tagit auktoritet över den. För att Jesus visste att sållningen avslöjar det som finns i hjärtat. Som till mannen, går bort och sälj allt vad du har. Så därför så tillåter Gud prövningar och sållningar. Och jag tror att under en längre tid så har vi som har varit kristna lite längre varit under en sållning, under en prövning inför den sista tiden. Och prövningen har gått väldigt hårt åt ibland. För att det skulle avslöjas, vill jag göra faderns vilja? Det står inte att om de kunde eller skulle hålla det, utan det var om de ville. Gud visste att de inte kunde. Men vad är hjärtats val? Vad vill ni? Och vi har ju sett det som jag tycker är väldigt märkligt och svårt att förstå, att många kristna har lämnat vägen under sållningen. Men det visste ju Gud. Och därför fick sållningen vara. Och djävulen fick då vissa i sitt våld. Smärtsamt tycker jag att se. Att synden har fått vissa kristna. Och katolicismen har fått vissa. New Age har fått vissa. Lagiskheten har fått vissa. Och sen då har Gud ett folk som vill bara Jesus. Och jag tror att vi är där nu. Att jag tror att den här prövningen som har pågått bland de som har varit kristna lite längre är på sitt slut. Och att det vänder och att det ska bli en uppfyllnad av anden som vi inte har sett. Och att Gud kan känna så här att den och den och den och den är beprövade, är förtroende värda. Kommer inte att ta sig någon ära utan kommer använda allt jag ger till mitt namns ära. Jag tror vi är där. Och jag hör Gud säga andeutgjutelse, solen kommer att gå upp, alltså min härlighet kommer. Men den kommer ju inte förrän döden har gjort sitt i våra liv. Vi stannar ju inte på korset, men vi måste ju dö. Utan det är uppståndelse som väntar. Och när uppståndelselivet kommer i våra liv, Jesus börjar ta gestalt, då kommer Guds härlighet över oss. Och jag tror att det är då det kommer att bli synligt i världen. Men Guds härlighet, det står ju det, inte bara att vi är ett, utan Guds härlighet över våra liv kommer att göra att människor förstår vem Jesus är genom folket. Så jag tror att den här tiden som jag tycker har varit väldigt torr och svår. För innan den här torkan började så upplevde i alla fall jag väldigt mycket tecken och under när man bad för sjuka. Det skedde mirakler Alltså väldigt mycket. Och sen sakta drog sig in. Och blev torrare och torrare. Och sen plötsligt upplevde jag då att livet var väldigt svårt. Och det har jag tyckt har varit. Och att det har varit en prövning. Och det har varit väldigt mycket som Gud har tillåtit. För att få fram saker, avslöja saker i mitt liv. Som Petrus, han var ju helt säker på att han inte skulle förneka Jesus. Han var ju helt säker på det. Och ändå så visste Jesus att den här fruktan finns i honom. För vad det som gjorde att han förnekade, det var ju fruktan. Men han visste ju inte om att han hade fruktan. Men under press och eld, då kom fruktan till ytan. Och så har jag upplevt i mitt liv, fördolt under nu 5,5 år, mer av det än någon gång förut i mitt liv. Och då har det avslöjat saker i mig som inte jag har vetat om har funnits. Bland annat fruktan har kommit ytan. Och jag har varit så förvånad att Gud har tillåtit vissa saker. Men alla de sakerna han har tillåtit har fört med sig något upp till ytan. Som jag har fått ge till Gud. Och få ta emot honom istället för det som fanns i mig. Men i mitt hjärta så upplever jag det så här att nu är det snart över. Den här sållningstiden, prövningstiden övergår i utrustningstid. Och det här, det som Gud gjorde, var ju någon utrustning. Någonting för hans namns förhärligande. I tjänst för honom. Så jag tror att det har vänt. För mig var det lite som ett tecken. För jag var inte alls rädd på det. Att få se att det vänder. Och att anden kommer att komma över oss. Jag tror inte vi kan föreställa oss det. Vad som kommer. För Paulus sa att han var förtroendevärd. Och han sa att de skulle tillsätta äldste, alltså av beprövade män, de som var utsatta, var beprövade, var förtroendevärda. För att Gud måste ha ett folk som han kan lita på. Han kan inte ge gåvor och ge andens kraft till människor som börjar upphöja sig själv och förstöra hans namn. För att det har hänt så mycket i kristenheten som har gett skam åt Jesu namn. Jag tänker så här, med Petrus och apostlarna var ju väl ansedda. Av alla människor. De hade ett högt anseende. Bland alla. Med vanliga människor. Men om man i Sverige säger att man är kristen. Så är det ingen som har ett högt anseende med oss. Utan vi är ju lurendrejare. Och farliga människor. Och knäppa människor. Som bara vill utnyttja andra. Och ha pengar. Och det finns ju massa saker som har hänt. Som har byggt på det här. Och för att få en vändning så behöver Gud verkligen ett folk i sanning. Som är genomskinliga, som är äkta och vill honom. Han behöver verkligen ett folk för att kunna vända det här. Så att det blir ett förtroende för Guds folk. Och det är vårt ansvar. Men jag tror verkligen att vi är på skarven. Att Gud kommer att fylla oss med andens kraft mer än vad vi kan förstå. Så jag tror att livet kommer att bli lättare. På ett sätt. Och svårare på ett annat.
Han har redan börjat.
Ja, han har redan börjat. Jag tänker förföljelsen kommer. Men det har alltid hört till. Så vi i Sverige märker inte den. Men i andra länder så pågår det ju för fullt. Det är mängder av kristna som dödas för sin tro varje dag över jorden. Så att vi prövas. Och i vers 16. Jag tänker också att det är väldigt viktigt. För många gånger så tror man att allt som händer en liksom jag av djävulen ska bes bort. Så jag behöver verkligen ha visdom i mitt liv vad det är som händer. För Guds aga kan jag inte be bort och ta auktoritet över. Och den han älskar, den agar han. Och det står att det inte är skönt att bli agad utan det är ett lidande. Och jag har upplevt det, det gör ont. Och man tar sig inte ut ur det. Men jag förstår ju att det är nödvändigt. Det går inte på något annat sätt. Men att Gud vill få fram sig själv och få bort allt det som inte är hans liv i oss. Och så älskar han oss så mycket. Han älskar oss så mycket. Han har en bild av oss i sitt hjärta. Innan vi kom till jorden så visste han vem vi var och vad vi hette. Och han vill få bort allt som förstör vårt rätta ansikte. Allt som förvanskar oss vill han få bort. Så att vi blir de vi är i honom. Och han ger sig inte. Han är noga med varje fläck. Han vill få oss till dem vi är. Den första predikan jag hade, som jag var så extremt skräckslagen, och öppnade mun och så hör jag hur ord kommer ut som jag aldrig har hört eller aldrig har tänkt. Men jag kommer ihåg det. 1985 var det. Och då hörde jag mig själv säga att den sista tiden kommer ett Guds kärleksbad. Ett reningsbad. Och där vi inte skulle skämmas för vår orenhet, utan vi skulle vara så trygga att vi kunde visa både Gud, fläckarna och varandra för att få hjälp att bli rena. Ett reningsbad. Så att vi får fram ett folk som han kan säga, det här är mitt folk. Och som man inte behöver skämmas för. Som inte fifflar med deklarationen. Som inte gör fel i trafiken. Utan vi håller oss under överheten för hans namns skull. Även om överheten inte är rätt, så gör vi det för hans namns skull. Allt för hans namns ära. Och jag tänker också att vi som är kvinnor och är gifta, så tänker jag att underordna sig sin man. För hans namns skull. Allting är för ordets skull och för hans namns skull. Inte hur det är omständigheterna. Utan vårt liv måste bli rätt och sant inför Gud. Och ibland när jag har blivit arg på någon, som var väldigt ofta för det, så sa Gud så här till mig att för att andra är dumma, ger det är ingen rättighet att bli dum. Du vakar över din relation med mig. Så att oberoende vad som händer, så har vi vårt fördolda liv med honom, där vi lever för att behaga honom i allt. Så att vi kommer dit, så vi inte är lättretade, snarstuckna, utan vi lever för honom och för att behaga honom och till hans namns ära och värdigt inför de människor som inte tror. Så att den dag Gud söker dem, så har de haft oss att kunna titta på och sett att det har varit riktiga liv. Så att vi lever rätt. Vers 16. Och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte visste av, detta för det att han skulle tukta dig och pröva dig för att sedan kunna göra dig gott. Så efter tuktningen och prövningen, för att sedan kunna göra dig gott. Och en dag när jag var ute och gick, då sa Gud bara så här, att när du når mål och blir den jag vill att du ska vara, så kan du be om vad helst du vill. Det finns inga hinder från min sida om jag når mål med ditt liv. Du kan be om vad helst du vill. Han sa, jag håller inte tillbaka någonting för den som vandrar i ostraffighet. Utan vi kan be om vad helst vi vill. Och då tänker man, får vi vad helst vi vill? Nej. Beror det på Gud? Nej. Det beror på att vi inte är färdiga och lever Kristus liv. För att all välsignelse är knuten till Kristus. Inte till något annat. Alla bönesvar är knutna till Kristus. Alla bönesvar är redan besvarade med både ja och amen. Så ska det ske i Kristus. Så när vi lever Kristus fullt ut, så är bönesvaret ja och där innan vi har bett det. Så det blir en lovprisning och en tacksägelse. Så att veta det, att välsignelserna, bönesvaren, är knutna till Kristus livet. På grund av hans gärning, på grund av hans död och uppståndelse. Inte till någonting annat. Så att leva Kristus, uppenbara Kristus. Och låta välsignelsen flöda, som också blir ett tecken på våra liv. Första Petrus 1:22 är ett bibelställe som Gud har tagit med mig ofta och gör. Så vi läser några bibelord som handlar om detta. Rena, i ett ny översättning står att vi har renat våra själar. Jag kommer inte ihåg vad det stod på grekiskan, men jag såg en gammal text från dagen där stod det, rena era själar i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek. Så rena era själar. Det står inte så här, be att jag ska rena era själar. Det står, rena era själar till oskrymtad broderlig kärlek, till allmänlig kärlek, rena själen till kärlek. Älska din nästa så som dig själv. Älska dina fiender. Älska alla människor. Gör gott mot var människa. älska dem även i tanken. Älska din nästa. Det är ett bud. Det är nya förbundets bud. Och älskar vi Gud så håller vi hans bud. Och det nya förbundets bud är att tro på hans sons Jesu Kristi namn. Och älska varandra enligt det bud han har givit oss. Och den som förblir i kärleken, han förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Där är föreningen. För kärleken i vårt liv, i vår själ, anden, den heliga ande har utgjutit Guds kärlek i vår ande. Men själen måste fyllas av samma kärlek, av samma liv. Och det är där vi renar själen till kärlek. Och då förblir hela vår varelse i Gud. Och Gud blir i oss. Och det står att Gud ska älska den som håller hans bud. Gud älskar alla. Men för den som håller hans bud är förenad med honom genom ordets kallad. Upplever Guds kärlek till sig hela tiden. Det är en upplevelse av jag är älskad. Jag är så älskad. Så rena era själar i lydnad för sanningen till oskrymtad broderlig kärlek. Så att pröva sitt hjärta alltid när man tänker på människor. För det här är allvarligt. För det här är ett bud. Det är nya förbundets bud. Att när vi, det är så lätt att väga och mäta människor. Man hinner knappt inte blinka förrän man har vägt och mätt man. Och det är inte vår uppgift. Så vår uppgift är att Guds kärlek ska komma igenom till alla människor. Att älska varandra. I Hebreerbrevet 5 om träningen att öva sitt sinne. Och 14. Att man övar sitt sinne för att kunna äta fast mat. Paulus kunde inte undervisa korintierna i fast föda. Utan mjölk gav han dem. För de tålde inte den fasta födan. Fast de borde kunna äta fast föda. Så tålde de bara mjölk. Alltså de växte aldrig upp till den fasta födan. De gick bara och matade med mjölk. Och blev aldrig dugliga för Guds rike. De hade nådegåvor i funktion och stod inte tillbaka i någon nådegåva. Men de växte inte upp till mognad. Så de tålde fast föda. Och det beror på oss om vi kan äta fast föda. Det beror på hur vi tränar oss och hur vi mottar. För det står ju på ett annat ställe i Hebreerbrevet att löftesordet blev Israels folk till ingen nytta. För att de hörde ordet hela tiden. Samma ord hörde alla. Men de upptog det inte i sitt hjärta. Så att man kan lyssna och lyssna på olika sätt. Ni kan lyssna på olika sätt. Ni kan höra och lyssna och det blir olika frukt. Mannen som satt i Lystra. Varför han satt i Lystra är underbart på svenska. Alltså för han satt ju där och lystrade. Så att han lystrade. Och Paulus såg att han hade tro. Hur får man tro? Av att höra Kristi ord. Så han satt i Lystra och lystrade. Och fick tro av Paulus predikan. Och kunde därför ta emot ett helande. Så att man kan höra på olika sätt. Och det står, åt den som har ska givas än mer. Åt den som ingenting har ska tas ifrån också det lilla han har. Och vad är det jag har? Det jag har hört. Så det beror på, vad väljer jag? Vad ger jag min tid till? Vad ger jag min tid till att lyssna på? Längtar jag efter ord? Har jag ingen hunger efter Gud eller efter hans ord? Så ber man om det. Ge mig nåd till att vara hungrig och törstig. Så det är det jag prioriterar. Att lyssna på dig. Att lyssna i ordet. För det är även ordet när jag läser det så hör jag ju det. Och det uppenbara för mig. Vers 13. Men om någon är sådan att han ännu måste leva av mjölk. Då är han oskicklig att förstå en undervisning om rättfärdighet. Han är ju ännu ett barn. Och det är ju rätt att vara barn om man nyss har blivit kristen. Men det är inte rätt att vara barn i hela sitt kristna liv. Utan Gud längtar efter manlig mognad. Efter andliga människor. Inte efter själiska människor utan efter andliga människor. den stadiga maten tillhör de fullmogna, de som genom vanan har sina sinnen övade till att skilja mellan gott och ont. Och vad är gott och ont? Själsligt och andligt. Vem kan urskilja vad som är själiskt och vad som är andligt? Jag kommer ihåg i Stockholm, jag vet inte hur många år sedan det var, så var det någon som hade sett att jag såg en ängel vid motorvägen på det och det stället. Och det var, gick rykten om den där ängeln som stod vid motorvägen. Och till slut var det massa människor som åkte iväg, bara for iväg för den där ängeln vid motorvägen. Och det var ju ingen andlig känsla, utan det var ju en själen som drog. Hur lätt är det då inte att dra själiska kristna, att någon säger att nu kommer det och det att hända där och det och det. Och så far alla dit. Och man far över vatten för att få uppleva Gud. Och det står att ordet är oss nära i vår mun och i vårt hjärta. Jag behöver inte fara efter vatten till andra länder, för att där är det väckelse. Det är väckelse här, om jag vill. Det beror på hur jag låter mitt sinne övas att urskilja vad som är själiskt och vad som är andligt. Så jag får andlig visdom och andligt förstånd. Och det kommer bara genom övning av sinnet och att sinnet vänt till det som är där ovan. Och om jag älskar Gud, då prioriterar jag det. Det finns ingenting som vi kan skylla på. Vi har aldrig någonting att skylla på. För Gud ger nåd till att vi ska bli mogna. Gud sa det till mig. Han sa så här att jag ger alltid nåd till ett rättfärdigt liv. Vill du leva rätt så finns det kraft till det. Likadant som han sa, vill någon vara en Maria så kan hon vara en Maria. Jag ger nåd till det. Så det beror på vad vårt hjärta väljer. I Romarbrevet 12:2. Och skicka er inte efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ett sinnesförnyelse. Alltså förvandla er. Gud säger inte här att jag förvandlar er, säger han inte här. Utan han säger förvandla er. Hur då? Genom ett sinnesförnyelse. Alltså att jag är i ordet och tränar mitt sinne och prövar vad som är andligt och själiskt och är i ordet för att få uppenbarelse. Så att jag ser mer och mer av Kristus. Då blir jag förvandlad. Ju mer jag söker honom, ju mer får jag se honom, ju mer förändrad blir jag. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott, välbehagligt och fullkomligt. Så att den andliga känsligheten att urskilja andar är nödvändigt idag. För att hur mycket smyger sig inte in i kyrkorna idag? Och man kallar det för kristet. Men det är ju andra religioner. Österländskt. Det finns ju massa annat som inte finns en urskiljning om. Utan det tycker man är bra. Och känner inte igen rösten från Jesus. Det är massa röster som går ut. Massa predikningar. Och om jag inte umgås med honom, då känner inte jag igen rösten av honom. Och kan bli bortförd i trolöshet mot Kristus. Jag blir trogen mot något annat som är falskt. Istället för att bli trogen mot min brudgum. Det här händer massor. Vi drar massor av människor när det händer saker. När det händer vissa tecken och under. Och alla tecken och under är inte av Gud. Utan jag måste känna igen anden. Det kan ske helanden och manifestationer och många saker i andra andar. Det är vårt ansvar att känna igen vår herdes röst. Så att jag inte kommer fel. Det här är jätteallvarligt, för det kommer inte att bli mindre villoläror. Det kommer inte att bli mindre attacker för att förleda bruden bort ifrån troheten. Utan det kommer att bli mer. Och idag är det ju präster och lite överallt. Man säger häpnadsväckande saker. Man hör saker som man tänker, är det sant, tror de det här? Men att hålla sig till Jesus. Och välja honom med hela sitt hjärta. Och Gud bevarar oss om vi söker honom med rena hjärtan. I 1 Johannes 3. Man blir förvånad faktiskt hur lätt det är att föra människor fel. Jag kommer ihåg för länge sedan när jag inte hade varit kristen så länge. Så var jag på ett möte. Jag kommer inte ihåg vad de hette. Det var ett gift par som kom. och predikade och hade väldigt mycket tecken och under. Och de dirigerade hur vi skulle göra, alla som var där, för att de här undren skulle ske, och människor föll, och det var extremt mycket kraft utgjuten. Och i mitt hjärta så ropade nej, nej, nej. Och jag försökte gömma mig för att alla skulle delta i det här. Och jag hittade en gammal tant som satt där, som jag började krama, för de trodde att jag var upptagen. Och då sa jag, Gud, vad är detta? Och då sa han så här, hörde Gud säga, jag har skapat människan med fårmentalitet för att hon ska följa. Men det andliga ledarskapet kommer att få stå mycket till ansvar. Som tillåter fåren att bli bortförda till andra herdar. Och jag vet ingen som reagerade på det som hände där, att det skulle vara fel. Men det var helt en annan ande. Så att vi ber om gåvan att urskilja mellan andra. Vi behöver det den här sista tiden.
En del är profeter som kan urskilja kontakt.
Och de ska vara till hjälp. Profeterna ska träda fram och vara till hjälp. Så är det. Men alla ska höra sin hedersröst. Men det behövs profettjänster. Men jag var kallad till en sinnesro. Det var sinnesrogudstjänster i Stockholm. Och där uppfattade de att New Age då måste vara rätt. För att det var kunskapens ord och hebreidagörelser. Och då var jag kallad dit såsom tro på bara Jesus. Och så var det en annan kvinna då som var kallad där, som höll på med Reiki healing. Och han som ledde det hela ville då bevisa att de hade rätt. Att tecknena och undrena var beviset på att det var Jesus. Och man fick ta med sig, hon som satt bredvid mig då, vi fick ta med oss våra vänner. Så vi ungefär skulle ha en hejarklack. Men jag kommer inte ihåg hur mycket det kostade, för det var mat också, om det var 200 kronor eller mer. Och då ville inte jag att mina vänner skulle behöva betala de här pengarna. Så jag gick dit själv. Men hon hade då en jättestor hejarklack med sig av New Age-människor. Så att jag var ensam. Och så vi satt som en sån här panel med utfrågning då. Och då så började de fråga ut, och så frågade de mig. Och då sa jag ungefär så här, kom jag ihåg. Det stod en blomma framför mig. Och då sa jag så här, den här blomman, det är en begonia. Den får inte gå utanför sina former. Den skapar att hålla sig innanför begoniaformerna, för annars är det ingen begonia. Och allt som är utanför Kristus är av djävulen. Och då skrek de. De skrek åt mig. Och då skrek de och så sa de, menar du att hon är av djävulen? Och hon hade nådegåvor i funktion. Verkligen helande gåvor och allt möjligt. Och då sa jag så här, och det hade kommit rätt lång bit i debatten, men då sa jag så här, om hon vore en äkta Reiki healer så vore hon av djävulen. Men hon är en falsk Reiki healer. Och då var det nästan upplopp. Hade de haft tomater så hade de rödfärgat mig. Och då skrek de till henne, är du falsk? Vi har köpt dina böcker och vi går på dina kurser om reinkarnation. Vad är det här? Och då svarade hon så här, allt vad ni behöver veta, sa hon, står i de fyra evangelierna. Då skrek de ännu mer. Och då tittade hon på mig och sa så här, Barbro, kan du be för mig? Jag tror inte på Reiki healing. Och jag bad för henne, jag höll på att svimma. Och då sprang han som ledde hela. Ja, nu får vi väl titta i den svarta boken, som Barbro säger, det är sant. Bibeln var det, den svarta boken. Och han sprang fram och tillbaka, för att allt var ju nedkört och allt sabbat. Och då tänkte jag så här, ja, och jag ändå var ensam. Men Gud sabbade alltihopa och hon blev död. Jag ber för henne ibland, för jag tänker, vad tog hon vägen? Men hon blev ju löst. Och det var sådana andliga krafter, så när vi satt där, så när jag skulle vrida på huvudet så här, så kändes det som någon höll mig i nacken så att det inte gick att vrida på huvudet. Men Jesus triumferade och löste henne. Och de andra fick se att det var bara skräp som man hade betalat massa pengar för. Så att vara trogen Jesus och stå för honom och följa honom. Och när han leder oss in i sådana här saker, så var han som ledde mig in i den här debatten. Det var inget alls jag hade tänkt. Och jag hade fått tidningar från de här sinnesrogestjänsterna hemskickat till mig. Men det upphörde då. Sen var det inga mer tidningar. Ja, att vara trogen honom. I 1 Johannes 3, 1 och vi läser från första versen till 7. Se vilken kärlek Fadern har bevisat oss. Därmed att vi får kallas Guds barn. Vilket vi också är. Därför känner världen oss inte, eftersom den inte har lärt känna honom. Mina älskade, vi är nu Guds barn. Och vad vi ska bli, det är ännu inte uppenbart. Men det vet vi, att när han en gång uppenbaras, ska vi bli honom lika. Ty då ska vi få se honom sådan han är. Och var och en som har detta hopp till honom, han renar sig, liksom han är ren. Så den som har detta hopp till honom, han renar sig, liksom han är ren. Reningen är nödvändig för föreningen. Jag kan inte som oren förenas med min brudgum. Utan reningen är nödvändig för föreningen med honom. Och finns det något högre mål än att förenas med sin brudgum? Att bli ett med honom till hela sin varelse. Att ande och själ är ett med honom. Var och en som gör synd, han överträder också lagen. Ty synd är överträdelse av lagen. Vi måste förstå det här med lagen och veta att vi inte står under lagen. Vi står under nåden. Men syndar vi, så har vi ställt oss under den. Och överträder lagen. Och ni vet att han uppenbarades för att han skulle borttaga synderna. Och synd finns inte i honom. Han kom för att borttaga synderna. Det var därför han kom. Han kom för att göra om inte djävulens igen. Vi fortsätter att läsa. Var och en som förblir i honom, han syndar inte. Var och en som syndar, han har inte sett honom och inte lärt känna honom. Kära barn, låt ingen förvilla er. Den som gör vad rättfärdigt är, han är rättfärdig. Lika som han är rättfärdig. Och vi läser vers 8 också. Den som gör synd, han är av djävulen. Ty djävulen har syndat från begynnelsen. Och just därför uppenbarades Guds son att han skulle göra om intet djävulens gärningar. Och jag har hört många som har sagt att göra om intet djävulens gärningar, att det är sjukdom. Men sjukdom är en konsekvens av synden. Han skulle göra om intet djävulens gärningar, synden. Och det är därför Gud idag säger till dig och mig att ta upp en kamp mot synden i ditt eget liv. Det är Guds ord till oss idag. Att rena våra själar. Att göra själen till ett redskap för det rättfärdiga livet. Sök rättfärdigheten och hans rike. Att inte låta själen vara ett redskap för synden. Utan att vi blir rena. I Romarbrevet 8. Vers 4. Det här är helt underbart. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet utan efter anden. Till det som är köttsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Men det som är andliga, de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död. Medan andens sinne är liv och frid. Så hur ska jag veta om jag har ett andligt sinne? Varför då är det liv och frid? Är det inte liv och frid i mitt sinne så är det inte andligt. Utan då får jag vända mig till honom. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud eftersom det inte är Guds lag underdånigt. Ej heller kan vara det. Ett riktigt sinne är Guds lag underdånigt. Men vi har inte kraft att uppfylla Guds vilja. Utan det är trons lydnad. Själen måste vara lagen underdånig, lydig. Men det måste finnas tro så att det finns kraft att uppfylla Guds krav på rättfärdighet. Men det som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Det är därför det är att det är bara genom tro som jag kan behaga Gud. För det får fram ett rättfärdigt liv. Hans liv. Sök hans rike och hans rättfärdighet. Ni åter är inte ett kötsligt väsende utan ett andligt. Om eljest Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande, han hör inte honom till. Om nu Kristus är i er, så är väl kroppen hemfallen åt döden för syndens skull. Men anden är liv för rättfärdighetens skull. Så den här kroppen måste lämnas på jorden, för den är förgiftad med synden. Och om dens ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, så skall han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alltså mina bröder, har vi inte någon förpliktelse mot köttet, så vi ska leva efter köttet. Ty om ni lever efter köttet skall ni dö. Men om ni genom ande dödar kroppens gärningar, så skall ni leva. Om ni dödar kroppens gärningar. Om ni dödar synden genom det liv, Kristus liv som bor i oss. Om vi inte gör det, så påverkar döden oss. Och förorenar både själ och ande och kropp. Så man kan fylla sig med död. Och man kan fylla sig med liv. Så själen är den som öppnar för död eller för liv. Genom val. Och därför behöver själen känna igen. Så att den inte öppnar för död. Istället för liv. Låt ingen bedraga er. Låt ingen. Hur ofta säger Jesus det? Låt ingen bedraga er. Det är för ett tag sedan. Som det var innan den här sista uppenbarelsen om Jesus och djävulen i lustgården, så kände jag att jag höll på att bli irriterad. Och då sa Gud så här, släck elden. Sa han. Han kom som pisk, snäpp, släck elden. Och då kände jag så här, genom anden kan jag döda irritationen. Alltså. Jag kan omvända mig från den och ta emot hans liv. Och han sa det så snabbt, det var som det gällde så här. Så jag fattade, oh. Och då kände jag så här, så bråttom med det. Och få stopp för att, varför han sa släck elden, det vet jag inte. Men det kanske är för att pilarna är brinnande. Och att det blir kanske en brasa av dem om man inte släcker den fort. En felaktig eld i mitt eget sinne. Så tänker jag så här, vara snabb. För jag tänker, bränner man sig, om vi säger om man bränner sig kommer åt något sätt. Då är man ju jättesnabb. Man ska ju inte fundera på det. Det behövs ju ingen som säger till så här att ta handen från plattan. Det behöver ju inte Gud säga till oss. Men jag borde förstå att det är ännu farligare med en brinnande pil än att jag har handen på en hel platta. Det är ännu farligare. Så att vaken och be så att ni inte kommer i frestelse. Vaka. Jag ber Gud om eftertänksamhet. För att vissa saker är så invanda. Tänker sig, det är så invant. Så man tänker innan man har tänkt vad man har tänkt. Och så har det förorsakat en skada. Och jag kan känna ibland att jag känner mig olustig. Så en sån här olustkänsla. Och så undrar jag vad det var. Och då säger Gud, du har släppt in någonting. Och jag ska visa dig vad. Och då försvinner livet och friden i sinnet. Och så kommer en obehagskänsla in. Och ibland vet jag inte, men att den helige ande kan visa vad jag släpper in. En tanke, en attityd sa Gud till mig senast. En attityd som inte var välbehaglig, som inte var Kristus liv. Som bara var där. Men som att jag kände att någonting kom in som inte var bra. Och så ska vi ta några bibelställen till bara i Filippe brevet 3. För vi ska tjäna Gud den sista tiden. Därför är vi här. Vid Guds räddningsaktion. I Filippe brevet 3, vers 2 och 3. Och så säger Paulus så här. Det här handlar ju om kristna som är i tjänst. Så säger han så här. Ge akt på de hundarna. Så han vill att vi ska känna igen det som Gud kallar hundar. Jag tänker så här, vi är ju så finkänsliga och försiktiga. Jesus var ju inte det, utan han var ju sanning. Jag tänker så här, han inlindade ingenting. Och det gör han inte till oss heller. Så det gäller att våga lyssna vad han säger, för han sätter yxan till roten. Han går inte runt den, utan här giv akt på de hundarna. Och Jesus sa ju så här, ni huggormars avföda. Vem ska våga säga det till några religiösa? Ni har djävulen till er far. Så att Jesus, han sa sanningen för att befria. Eller till kvinnan, hon med brödet, kallar han ju för hund, med smulen under bordet. Alltså, jag har kommit till de förlorade fåren och visat hus, inte till hundarna. Så att han provocerar fram någonting som befriar. Så giv akt på de hundarna, giv akt på de onda arbetarna, giv akt på de sönderskurna. Och då sa jag till Gud så här, giv akt på de sönderskurna. Hur ska jag kunna göra det? Hur vet jag vilka som är de sönderskurna? Och då sa Gud, det är de som pratar och inte kan förmedla liv. Det är de sönderskurna arbetarna. Kan prata hur mycket som helst, men det kommer inget liv ut. Det är de sönderskurna. Ty vi är de omskurna, alltså inte sönderskurna. Vi som genom Guds ande tjänar Gud och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förtröstar på köttet. Så när vi ska tjäna Gud så måste vi tjäna Gud i den heliga andes kraft och inte förtrösta på oss själva. Så vad vi än kallar det att förhärliga Gud, på vilket sätt, så måste jag förtrösta på honom. Förtrösta på den heliga andes ledning och kraft och inte på min egen förmåga. Så det är ett val jag måste tänka. Och sen det här i Kolosserbrevet 2 och 6 så slutar de ett självvalt gudstjänstfirande. Alltså man firar gudstjänst efter köttet. I gamla testamentet står det att Gud orkade inte med lovsångerna. Han orkade inte höra på det. Jag tycker det är skönt att förstå. Han stod inte ut med deras gudstjänster. Han orkade inte höra deras lovsånger. Och det är ju sorgligt. Men ibland upplever man det så. Att man orkar inte med gudstjänsterna. Och man orkar inte med lovsången. För det är inte i anden utan det är i själen. Och det blir mer i uppträdande. Än vad det är ett andligt liv som ger Gud ära. Vi läser från 6 verset och framåt. Så som ni nu har mottagit Kristus Jesus Herren. Så vandra i honom. Och var rotade i honom. Och låt er uppbyggas i honom. Och befästas i tron. I enlighet med den undervisning ni har fått. Och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen får bortföra er så som ett segerbyte. Genom sin tomma och bedrägliga vishetslära är det att han åberopar fädernärvda människomeningar och håller sig till världens makter och inte till Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet lekamligen. Och i honom har ni blivit delaktiga av den fullheten. I honom som är huvudet för alla andevärldens första och väldigheter. I honom har ni också blivit omskurna genom en omskärelse som inte skedde med händer. En som bestod där i att ni blev avklädda er kötsliga kropp. Jag menar omskärelsen i Kristus. Ni har ju med honom blivit begravna i dopet. Ni har och i dopet blivit uppväckta med honom genom tron på Guds kraft som uppväckte honom från de döda. Genom tron på Guds kraft. Jag också er som vore döda genom era synder och genom ett köts oomskurenhet. Också er har han gjort levande med honom. Ty han har förlåtit oss alla våra synder. Han har nämligen utplånat en handskrift som genom sina stadgar anklagade oss. Och låg oss i vägen. Den har han skaffat undan genom att nagla den fast vid korset. Han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter. Och låtit dem bli till skam inför alla. I det att han i honom har triumferat över dem. Låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck. Eller angående högtid. Eller nymånad eller sabbat. Sådant är allenast en skuggbild av vad som skulle komma. Men verkligheten själv finns hos Kristus. Låt inte segerlönen tagas ifrån er av någon som har sin lust i ödmjukhet och ängladyrkan och gör sig stor med sina syner. Någon som utan orsak är uppblåst genom sitt köttsliga sinne. Och inte håller sig till honom som är huvudet. Honom från vilken hela kroppen vinner sin tillväxt i Gud. I det att en av sina ledgångar och senor får bistånd och sammanhållning. Om ni nu har dött med Kristus och så blivit frigjorda från världens makter, varför låter ni då allehanda stadga läggas på er, liksom levde ni ännu i världen? Det ska du inte ta i, det ska du inte smaka, det ska du inte komma vid. Och detta när det gäller ting som alla är bestämda till att gå under genom förbrukning, allt till åtlydnad av människobud och människoläror. Visserligen har allt detta fått namn om sig att vara vishet, eftersom där i ligger ett självvalt gudstjänstväsende. Och ett slags ödmjukhet och en kroppens späkning. Men ingalunda ligger där i en viss heder. Det tjänar allenast till att nära det kötsliga sinnet. Ett självvalt gudstjänstväsende. Den enda gudstjänst som behagar Gud är Kristus. Kristus livet i våra liv. Så jag tackar dig, Fader. Jag ber om uppenbarelsen och visdomens ande. Jag ber och tackar dig för uppenbarelsen och visdomens ande. Till kunskap om dig. Om att kunna leva det liv som vi kallar att leva. Att leva Kristus. Kristus i oss. Vårt härlighetshopp. Den hemlighet som har varit fördold. Som Gud har uppenbarat för oss. Kristus i oss. Vårt härlighetshopp. Det nya livet i Kristus. Det eviga livet. Guds gåva av bara nåd. Tack älskade Fader. För det nya livet. Det eviga livet. Det oskapade livet i oss. Som aldrig kan dö. Och att vi bärs av oskapat liv. Som ingen kan komma åt. Tack för att ingen kan hindra detta oskapade liv. När vi väljer dig Jesus. Tack för att ingen kan hindra det. Jag tackar dig. Vad som än händer kan ingen stoppa upp detta och hindra flödet från det oskapade livet, det eviga livet genom våra liv. Som förhärligar Jesus Kristus. Om vi väljer med hela vårt hjärta och vänder oss bort ifrån synden och öppnar vårt liv för dig Jesus. Söker ditt rike och din rättfärdighet så ska allt detta andra tillfalla. Fader, så egentligen behöver vi inte be för våra egna liv, för oss själva. Utan det vi behöver, det är att söka och ta emot rättfärdigt liv och välja ditt rike. Så kommer allt vad vi behöver, som du redan vet att vi behöver, att tillfalla oss av bara nåd. Så kan vi ägna våra böner till det du leder oss att be för andra människor, för platser och städer. Att tacka dig, Fader. Att vi befriade från oss själva och vet att du vet, Fader, vad vi behöver. Och innan vi har bett så har du svarat, för vi lever i Kristus. Och i Kristus är alla böner redan besvarade, har redan fått sitt ja. Och därför får det också genom honom sitt amen. Hurra, Fader. Man vet inte vad man ska säga. Åh, Fader, man vill ropa till dig. Tack. Tack, tack. Tack, Fader. Tack. Tack, tack. Tack, tack, tack. Tack för att du har gjort allt. Tack för att allt är fullbordat. Tack för att du kan inte göra mer än vad du redan har gjort. Du väntar på att vi ska vakna och motta det som du har gjort. Allt är fullbordat. Allt är färdigt. Allt är klart. Allt är tillrättalagt. Som Israels barn hade kanan, låg och väntade på dem. Så väntar Kristus livet, vårt kanan, på oss. Över Jordan, mista vårt liv och gå in och leva bara nåd genom tro. Jag tackar dig. Allt är färdigt. Allt är klart. Det är klappat och klart och packat och klart. Tack älskade, älskade, älskade Fader. Tack. Tack älskade Fader. Tack Fader. Tack för att allt är färdigt. Du behöver inte göra någonting mer. Och vi behöver bara få det uppenbarat och söka dig så vi kan ta emot det. Det som redan är givet. Vi ber för att det redan är givet. På grund av att djävulen i denna tidsålder skrivit så behöver vi be. Jag tackar dig Fader, men allt är oss givet. Allt hör oss till. Tack Fader. Man fattar inte. Jag satt i bilen en dag och skulle börja be. Och till slut blev det tack. Så vi gick inte på stopp på det. Utan det blev tack, tack. Tack, 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 tack. Vår älskade far, vi kan inte fatta vilken pappa vi har. Vi behöver förstå vem vi har till far. Då är alla problem i världen. Om vi ser honom tydligare och tydligare så finns det inte rädsla. Då finns det inte tvivel. Då finns det inga besvikelser. Då finns det ingen känsla. Bara vi behöver se honom. Snart möter vi honom. Snart är vi hans famn.